veckor kantade av sjukdom så är vi äntligen tillbaks
med ett nytt avsnitt av Fyrkantiga ögon.
Det är väl inte så mycket mer att säga än att så är det, och då blir det sent helt enkelt. Och det vi ska prata om idag handlar väl kanske om den största japanska rollspelsserien någonsin.
Ja, exakt. Och jag tror inte att det behöver presenteras närmare än så, va? Alla vet vad det är då, antar jag.
Det vill säga inte Dragon Quest.
Nej. Är den större egentligen? I Japan?
I Japan kanske den är det. Eller var det i alla fall.
Var det där om... Vi har hört något rykte någon gång. Det finns YouTube-klipp som heter The History of JRPG. Part 1 till någonting. Där de pratar om att var den här Dragon Quest 4 skulle släppas, som så många sjukanmälde sig eller struntade att gå till sina arbeten, att det blev ett problem i landet. Så att de numera bara släpps på lördag / söndagar.
Söndagar tror jag det är.
Ja,
för, och sen var det ju kilometerlånga köer till de här, typ, det var ju som små kiosker utanför butikerna där de sålde spelet. Och det var ju hela, ja, det var ju helt enorma köer. Så att de sålde ju slut.
Ja, det är häftigt.
Det är rätt häftigt.
Rekommenderas att se också.
Ja, men verkligen. Jag tror det är 16-bit gems som har släppt.
Och jag tror förresten att det är History of RPG, va? Det är inte bara japanska, utan när jag tänker efter så tror jag det börjar med de här Ultima.
Ja, spelen till och med. Drakar och demoner, de här papper- och bokspelen, när någon sitter och berättar en saga mer eller mindre som folk slår tärning om vad fan som ska hända.
Coolt på sitt sätt.
Ja, ja, absolut.
Figurerar ju Stranger Things också.
Väldigt central del i det.
Mm.
Det är lite fränt. Nej, det vi ska snacka om lite senare, det är Final Fantasy. Och detta är av anledning att du har spelat det ganska mycket det senaste.
Ja. Main questen består väl av 15 kapitel och jag har spelat 11 stycken. Så det närmar ju sig slutet. Det känns. Så det ska vi prata lite om lite senare.
Men vi börjar väl med, vad har du sett det senaste?
Ja, jag hoppar väl på det direkt igår. Jag har lagt ut en liten recension idag också. Den 15 december är det väl idag.
Ja, det är 15.
Ja. Så jag var såg Rogue One igår. Jag har nog också bara tänkt på att jag har lärt mig att säga, jag såg inte Star Wars igår.
Nej,
just det. Man får säga att det görs ganska tydligt klart att det här är Rogue One.
A Star Wars saga eller något sånt här.
Ja, faktiskt inte det heller ens.
Det är inte ens en sån undertitel.
Nej.
Då ljuger du ju SF.
Ja, utan på skärmen då, Rogue One. Sen att det är Star Wars, det begriper man ju. Men ändå.
Ja, men det kanske inte får bära titeln Star Wars om det inte är episod 8.
Nej, det, är vi, det får man väl säga. Det är väldigt tydligt att den håller sig utanför episoderna.
Ja.
Det här är något eget. Det märker man väldigt snabbt. Vad vill du veta? Vi kan väl påpeka det att det blir inga spoilers alls.
Nej.
Så enligt min uppfattning så kan du lyssna på det här utan att ha sett filmen. Men vi får väl ändå passa på att säga att om du verkligen, verkligen vill gå på den helt utan info, så ska du inte lyssna nu då på några minuter. Ja. Så kan vi väl säga.
Så detta riktas till dig som har bott under en sten sedan 1977.
Ja, så kan man ju säga. För storyn i den här filmen har ju varit känd ganska länge. Vet du den där krypande texten som försvinner ut i djungeln, höll jag på att säga, ut i rymden. Där beskrivs ju handlingen i den här filmen att rebellerna har vunnit sin första seger och kommit över ritningarna av dödsstjärnan. Det är det som den här filmen handlar om.
Det är alltså det som ska byggas upp då till episod 4.
Ja, vissa har ju kallat den, om man nu vill prata om episoder, så kan man kalla den episod 3,5. Skulle snällare säga episod 3,9. Snarare egentligen.
Det är så pass långt senare efter Anakin Skywalker blir Darth Vader.
Ja, så är det. Vi kan väl börja med att berätta lite kort bara då. Att, även om grundstoryn då är det här med ritningarna, så handlingen är ju betydligt bredare än så, kan man säga. Att vi får ju den här karaktären June Erso, Felicity Jones, en kvinnlig karaktär till i Star Wars, som får en huvudroll dessutom. Tycker jag är ganska trevligt.
Ja, det behövs mer sånt.
Det behövs det verkligen. Och man kan väl säga att det är väl tur att det var en tjej så, för det är inte jättemånga andra kvinnor med. Så.
Nej,
men ändå så måste jag ändå tycka att det är betydligt bättre än i de gamla filmerna, för här finns både lite kvinnliga piloter och senators.
Mm.
Vad säger man på svenska? Senatorer.
Ja. Senatorer.
Ja, men i alla fall så det märks att de har försökt att få in mer olika typer av människor och, i den här filmen.
Ja, men
det är väldigt blandat och det tycker jag är väldigt bra.
Det blir roligare att titta på liksom. Det blir en bättre upplevelse på något vis. Det känns mer tillförlitligt.
Ja, och framförallt då, galaxen är ju stor.
Mm.
Det är klart att det finns olika typer av människor.
Ja, precis.
Ja, så det känns ju faktiskt mer realistiskt om man kan använda ett sånt ord.
Men om jag ska ställa lite frågor, alltså tycker du att den håller samma klass som övriga Star Wars-filmer?
Ja, jag tycker väl så här då att de gamla filmerna är väl fortfarande på grund av naturligtvis mycket nostalgi och att de har hållit under så många år ändå får man ju ändå räkna i en klass för sig.
Mm.
Force Awakens tycker jag är väldigt, väldigt bra.
Mm.
Det här är också väldigt, väldigt bra. Mm. Men kanske inte riktigt lika bra.
Nej, men det kan man ju förstå.
Ja, och jag tror att vi ska komma in på varför. Jag tycker att det är en ganska tydlig orsak till att det är så. Sen är de ju, både de här två som har kommit det här året och förra året då, är ju bättre än prequel-filmerna.
Mm.
Det tycker jag ändå.
Mm.
Men om man tittar på skillnaden på Force Awakens och den här, eller egentligen den här och övriga filmer, det tycker jag att det här är en ganska straight-up action-film i Star Wars-miljö. Det är action. Och även om det liksom finns action i de andra filmerna också, så tycker jag ändå att de har det här, vet du, storslagna, episka. Mm. Man brukar kalla det för space opera.
Mm.
Alltså, det finns inte i den här filmen.
Ja, okej.
Utan det här är mer rakt på sak. Och väldigt, väldigt mörkt. Typ Empire Strikes mörkt.
Ja.
Det var också väldigt trevligt. Känns också mer vuxet, har många pratat om. Jag hörde några diskutera efter filmen. Ja, mer vuxet.
Mm.
Tror att den är ju från 11 år. Och jag vet att ungdomar eller barn brukar ju se det mesta rätt tidigt idag, tror jag.
Ja.
Men jag tycker att man ska ha med sig att den här ibland faktiskt kan bli, alltså, man får tänka på att rebellerna gör ju uppror mot imperiet. Det är ju faktiskt ett krig.
Mm.
Och den fångar den här ganska känslan av hur hemskt ett krig kan vara ibland.
Mm.
Det händer ju ganska mycket runt om i världen just nu, kan man säga. Så man kände att det är inte jättelångt därifrån det här. Alltså, den visar några gånger att krig faktiskt kan vara väldigt hemskt.
Mm.
Så om man förväntar sig att gå på den här tillsammans med barn, så ska man veta att det här är inte det där matiné-äventyret.
Nej.
Där goda är goda och onda är onda på samma sätt. Här tycker jag det är, man hamnar mer i en gråzon.
Mm.
Till exempel att man ser att rebellerna i sitt uppror tvingas att utföra dåd, om man kan säga, det folk faktiskt stryker med.
Ja, precis.
På olika sätt. Så om man förväntar sig det, så finns det nog faktiskt en risk att man kan bli lite besviken.
Mm.
Men om vi ska ta in, ska vi börja med det som är det lilla problemet då?
Ja, vi kan väl ta det, och sen om vill man ha mer detaljer så kan man ju läsa recensionen.
Ja, det blir alltid lite så här, hej, kom och hjälp mig. Du vet, det blir lite rörigt när vi gör sånt här.
Ja, men det är...
Men det är det som är meningen också.
Ja, och ja. Tål man inte det så får man lyssna på en annan podd.
Exakt. Men så här då, vi börjar med Force Awakens igen.
Mm.
Där tycker jag verkligen att alla karaktärer kändes helt perfekta. De kändes genomtänkta.
Mm.
Man förstod deras bakgrund. Man förstod varför de gjorde som de gjorde.
Ja.
Det var väldigt snyggt genomtänkt alltihop, och man känner att de byggde upp någonting som de kommer att ta vidare då nästa december.
Mm.
När episod 8 kommer. Det här är ju en fristående film. Här kan jag tycka att man hinner inte lägga ner den tiden på karaktärerna. För man kommer inte, man bygger inte vidare för två filmer till. Nej. På samma tema. Det gör att en del karaktärer verkligen bara kändes som lite biroller.
De blir rätt platta eller?
Ja, det kan man säga. Alltså, inte någon katastrof på något sätt. Men man kan fundera sig ibland att är den här personen med bara för att vara cool när han slåss? Om man tänker, har man tagit bort den här karaktären, det hade nästan fungerat ändå.
Okay.
Att de kanske, som Christer sa, som jag var och tittade med, att de kanske hade kunnat stryka någon av karaktärerna helt och hållet. Okay. Och fokuserat mer på några färre. Och liksom kunnat då ge dem lite mer bakgrund och, så att man hade brytt sig mer om dem på något sätt då. Mm. Och det tycker jag är, det förtar inte filmen så det är jättemycket, men det är ändå som man kände lite, nah. Ja.
Okej. Okay. Det talar ju också för det här typiska actionupplägget.
Ja, visst är det så.
Men det, ja, det är väl en schysst grej att göra dels i väntan på episod 8 och sen också för att expandera det här universumet ändå, som är jävligt intressant.
Ja, det är ju ett av plussen och ett av minusen samtidigt, är som du säger, att expandera universumet, att man får besöka nya platser och se helt nya platser som man inte har hört talas om tidigare.
Mm.
Det var ju också då både bra och dåligt. Mm. Bra på det sättet att det är kul att se något nytt.
Ja.
Men dåligt på det sättet att det kändes som det blev extremt snabba klipp ett tag. Så här. Den här platsen, bababam, och så nästa, och nästa, och nästa, och nästa. Mm. Och nu är inledningen klar. Att det gick så snabbt att man hann inte se så mycket av de här nya platserna som man gärna hade velat se mer av.
När man inte har tre filmer som man kan fylla det här på, så får man göra det snabbt helt enkelt. De försöker vara effektiva på ett slarvigt sätt kanske.
Ja, och det är väl han, Gareth Edwards, som har gjort den här, gjorde ju Godzilla för ett par år sedan. Tyckte jag att det var lite samma i den filmen.
Okay.
Att det blev liksom lite så här, man ville bara se Godzilla.
Mm.
Och så fick man se lite, och så blev det ett klipp till något annat, snabbt. Så vet han vill väl skapa ett tempo i sina filmer, genom att göra så kanske.
Ja, det är möjligt.
Och att det inte riktigt funkar för mig alla gånger, helt enkelt.
Okej.
Okay. Ja. Men ska vi gå in på lite plus då?
Ja, gör det.
Det är en av de absolut snyggaste filmerna jag har sett.
Mm.
Man brukar ju prata, tycker jag, ofta idag om att alltså i slutet på 90-talet, början 00, så var det mycket det här, nu har dataeffekterna blivit riktigt, riktigt bra.
Ja, just det.
Och det var de, mångt och mycket. Men samtidigt så började man ju använda det väldigt, väldigt mycket. Nästan i allting. Så att det blev för mycket. Så nu tycker jag nästan att det har nästan blivit fult att ha dataeffekter.
Det känns som en nödlösning när man inte är tillräckligt duktig eller har tillräckligt med tid att använda praktiska effekter.
Men nu tycker jag nästan ofta att det blir så att man klagar på det lite för klagandes skull också.
Mm.
Men i alla fall, i den här filmen så är ju CGI, som det kallas, väldigt, väldigt bra. Du märker knappt av det. Till exempel de här stora Star Destroyerna, det får verkligen den här känslan av att det är stora modeller.
Oh,
som de har byggt upp. Så är det ju inte. Men de har fångat den här känslan från den första Star Wars-filmen.
Mm.
Det, rent estetiskt så ligger den väldigt, väldigt nära den. Så här har de gjort ett jävligt bra arbete med effekterna alltså. Så storslaget i vyerna på det sättet att man bara satt och nästan bara man tyckte det var så jävla häftigt.
Men det är ju bra i alla fall att den delen har gått så pass långt att man kan uppskatta det.
Mm.
För det tyckte jag ju var extremt fult i vissa lägen på episod 1 till exempel.
Ja.
Tyvärr.
Mm, ja, precis. Sen är det som jag, det här hade jag faktiskt ingen aning om att det skulle hända i filmen, och jag skulle låta det vara så för er också då, naturligtvis. Men det är någon CGI-effekt. Som det är ganska förklarat varför de använder CGI i det här momentet. Det hade inte gått annars, helt enkelt.
Nej.
Men det är så jävla snyggt gjort att jag köpte det rakt av. Jag tyckte bara att det var coolt.
Vad gött.
Ja, så är det. Och Om man bara håller ut i den här filmen så är jag nästan helt säker på att om det är ett fan av Star Wars innan tidigare så är det en scen som du får så mycket gåshud av att man bara sitter med munnen upp. Det är bland det värsta jag varit med om. De gjorde det så in i helvete snyggt här. Så att det är nästan höjde filmen ett snäpp det sista, rent betygsmässigt, om man vill sätta ett sånt.
Oj, då är det ju väldigt bra.
Ja, det var så in i helvete bra, så du kan inte tänka dig.
Ja, jag får köpa mig en biljett och gå och kolla på den.
Det tycker jag definitivt att du ska göra.
Det får bli någon dag här snart. Mm. Ja.
Så tänker du ungefär så här att väldigt bra actionfilm som råkar vara Star Wars. Skådespelarna gör ett bra jobb med de rollerna som de får, rent enligt manus. Kanske har ingenting att klaga på egentligen. Förutom att Forrest Whitaker spelar över lite i röstläget och i sitt, man kan säga, kroppsspråk och mimik, att det känns att man fnissade lite. Och det tror jag faktiskt inte var meningen att man skulle göra. Det blev lite komiskt.
Det kan ju göra stämningen i film lite jävligare.
Bara en liten roll i och för sig. Så det liksom...
Ja, men ändå...
Det gick bra. Men ändå, det blev att jag fnissade till några gånger och... Ja.
Men vad gött. Har du spelat någonting mer än Final Fantasy det senaste?
Köpte Lego Star Wars Force Awakens på Black Friday. Det har jag kört igenom. Jag har ingenting att säga. Har ni spelat Lego-spelen så vet du precis vad det är.
Ja.
De gör väl sin version av Star Wars med mycket humor. Och med Lego. Och du vet, man kan bygga upp olika stationer med hjälp av Lego då, som tar dig vidare på banor och så. Mycket samlande hit och dit. Var kul att spela igenom. Och för de 200 någonting var det definitivt värt det. Fullpris, då hade jag nog tyckt att
Jag vet att jag har testat några såna här Lego-spel och alla brukar säga att de är så in i helvete mycket roligare än man tror. Att man tänker sig att Lego är ju inte så tilltalande. Men många säger att det är faktiskt jävligt kul. Jag har kört några Lego-spel lite grann, och sån här Marvel-jux eller något sånt där. Det var väl okej på sin höjd. Sen har jag Lego Batman 2 till PS Vita. Den tog jag faktiskt en Platinum på. Och det var rätt kul, men alltså så jävla roligt med de Lego-spelen tycker jag nog fan inte.
Nej, men jag tycker det är precis som du säger. Det var ju rätt kul.
Ja, det är hjärndött.
Ja, exakt. Och inte allt för långt. Bara var det 15 uppdrag. De tog mellan 30 minuter och 45 minuter och klarade en bana. Liksom. Man kunde ta ett per kväll ungefär.
Och när det är så stora filmlicenser, alltså varför kan man inte bara göra ett spel baserat på det?
Ja, jag vet, alltså jag gissar att kanske bland de är rätt populära bland barn skulle jag säga, att de är väldigt barnvänliga.
Ja.
Alltså de är inte för svåra, men ändå så pass att man kan, om man vill, samla mycket och liksom sätta sig in i mycket. Det finns ju hur mycket som helst att göra.
Ja, man kan ju i och för sig slå av huvuden och armar och ben och sådär utan att det är någonting som man får moralpanik av eller sådär.
Och många karaktärer att samla i det här också. Alltså många.
Jo, men det minns jag att det var i Lego Batman också.
Ja.
Men alla alltså, typer av Robin och...
Säkert 80 stycken här.
Okej, ja, det är lite mer. Men...
Liksom varenda liten karaktär som har varit med i Star Wars från de som tankar planen ungefär kan du låsa upp. Så det finns allt.
Biggs och Wedge med, misstänker jag.
Ja, det lär han definitivt ha.
Cool.
Ja. Eftersom jag sen då ska prata lite om Final Fantasy så vi sen glider över i det, så kan jag lika gärna fråga dig nu då hur ditt spelande har varit de här 2 veckorna nu.
Ja, alltså jag har ju satt mig in i lite längre spel har jag gjort det senaste, för att jag ligger ju inte efter så med antalet spel per månad, om man säger så.
Nej.
Och vad fan har jag kört då? Jo, jag började om på Dark Souls 3 faktiskt. För att det kändes inte riktigt som jag hade kört det på riktigt efter jag klarade det första gången. I och med att jag tog hjälp väldigt mycket och satsade mina poäng helt fel när jag skulle levla. Eftersom jag levlade så som jag gjorde med min bild i Dark Souls 2. Och då funkade det att göra så, med Dark Souls 3 är ju lite skillnad.
Var den här stämmerna som du blev utan, eller?
Nej, det var liv överhuvudtaget. Aha, okay. Så att jag dog på typ allting på ett slag. Så nu har jag ändrat. Och då gick det lite bättre, men nu har jag hunnit tröttna lite. Men tänker, ja, just det, det här stället. Ja, just det, fan, det är den här bossen.
Ja, okej.
Okay. Och sånt kan få mig att tröttna lite grann. Så att, ja, men det var kul att köra lite grann liksom. Och känna att man blir bättre. Jag kommer att avsluta det, men det är inte första prioritet nu. Och sen har jag pratat så jävla mycket Dark Souls i den här podden, så folk spyr väl på mig snart.
Ja.
Det är en sån hypad serie också. Jag känner mig så löjlig när jag också hakar på en sån där dum hype om att det är världens bästa spel. Och den som spelar första gången kommer största sannolikhet hata det.
Mm.
För att det är så jävla svårt. Jag gjorde det. Men jag har klarat mina 100 spel nu.
Ja, det är jävligt starkt jobbat.
Tack.
100 spel på ett år, det är fan inte dåligt jobbat alltså. Vad har jag? 29.
Nu har jag uppe i 101 spel.
Ja, du ser. Det kanske du hinner tugga på lite till. Det är ju fan många dagar som du har gått av december är det väl kvar. Ja, och väl det. Eller ja, 16 dagar kvar då.
Och nu blir det ju inte så där jättemycket julledighet, eftersom jag kommer att åka till Åmål under jul. Då kanske man inte spelar så mycket. Och sen ganska direkt tillbaka i Karlstad, som vi jobbar ju under mellandagarna och sådär. Så det blir ju inte liksom sådär exceptionellt mycket mer spelande kanske.
Nej.
Men jag får väl försöka klämma några spel nu som jag har kvar och som jag vet att jag kan klara.
Kula World.
Ja, precis.
Som jag ser här. Som jag har nämnt flera gånger. Den texten syns så jävla väl där rakt framför mina ögon nämligen.
Det är en sån titel man inte kan värja sig från.
Nej, det kan man verkligen inte.
Det är en rätt speciell titel. Man tänker, är det från ett svenskt ord med?
Ja.
Actionspel med Hercules också.
Mm.
För att det är en sån jävla bra titel på ett spel. Disneys actionspel med Hercules.
Ja.
Ja, jävlar. Det skulle jag i och för sig kunna klara. Det är inte särskilt svårt. Så visst, jag har några spel kvar. De senaste, alltså, när jag har gjort de här 100 spelen så är det ju vissa spel. En del spel har ju släppts på flera plattformar. Men då har jag ändå gjort en avvägning att de är så pass annorlunda att man skulle kunna räkna dem som helt nya spel. Om vi tar till exempel Teenage Mutant Hero Turtles till Nintendo 8-bit och Amiga till exempel.
Mm.
Visst, det är ju typ samma spel, men det finns vissa speltekniska grejer som skiljer dem så pass att det blir som ett annat spel.
Ja, exakt.
Och det är ju liksom, det är ju ingen port av någonting så heller. Samma avvägning gjorde jag med till exempel Doki Doki Panic och Super Mario 2. Där är också så pass stora skillnader att jag räknar dem som två olika spel.
Ja.
Till exempel, du kan inte springa om du håller inne B-knappen på Doki Doki Panic.
Nej.
Det är inte riktigt samma bossar som är med i Super Mario 2. Till exempel, det är en musjävel till och så är den här krabban som kastar köttbullar inte med.
Nej.
Det ser ut som köttbullar.
Ja, ja, det.
Och så måste man klara sista bossen med alla karaktärer i Doki Doki Panic för att det ska räknas som att man har klarat det.
Okej.
Okay. Samma bedömning gjorde jag med Zelda 2 och den japanska versionen. Där är också vissa speltekniska grejer och upplägg på en del tempel som är olika, som gör dem lätt olika ändå.
Mm.
Och vad skulle det vara i så fall? Till exempel, om du blir game over på den japanska versionen så blir du av med level.
Ja, just det.
Som du har levelat upp. Det blir du inte i den västerländska versionen. Så att du måste levla jämnt. Till exempel, om du har level 8 på liv, level 6 på vapnet och level 7 på din magi.
Ja.
Och förlorar alla dina liv, då kommer allting jämnas ut så att du har level 6 på allting.
Ja, okej.
Okay. Men om du levlar allting så att du har samma level på allting så förlorar du ingen level.
Nej, okej. Okay. Intressant.
Ja. Så att det gör ju det spelet lite svårare. Jag inbillar mig också att fienderna gör lite mer skada. Alltså sådana, när det är många sådana små saker så tycker jag nästan att det är att betrakta som en annan upplevelse.
Mm.
Och då har jag behandlat det som olika spel.
Ja, men det tycker jag du kan göra.
Ja.
Och det har jag inte haft så bra koll att jag har noterat ens en gång.
Och skulle någon säga, nej men det räknas inte. Nej, okej, då är jag bara nere på 100 spel i år.
Ja, exakt.
Så jag körde färdigt Chrono Trigger. För det är också det här att när man kollar på den listan, fan, det är rätt många långa spel som jag klarat. Men det är ju för att det är många spel jag har påbörjat men inte riktigt blivit färdig med. Och då passar jag ju på då att köra färdigt dem så att jag kan ha med på den listan.
Ja.
För annars är det väl kanske inte så när man kommer hem 6 på kvällen att man sitter och kör liksom ett japanskt rollspel som tar 100 timmar att klara.
Nej, det är klart. Så är det ju.
Vissa spel kanske skiter i vissa sidequests eller sådär och bara vill bli färdig med och sådär.
Ja.
Så det, nej, men det är ganska skön känsla faktiskt. För det har ju varit bra med att ha en lista där man skriver ner allting man har klarat.
Mm.
Och visst, jag har ju varit så att jag har safeat mycket och tagit spel jag vet att jag kan klara snabbt.
Ja.
Och som är korta. Mm. För det är för att jag tycker om att spela korta spel, men det är ju snabbare att få upp en lång lista då.
Ja, absolut.
Så det har varit en jävligt kul utmaning, samtidigt som jag känner att det har förhindrat mig lite från att spela de här längre spelen och nya spelen.
Mm.
För att man tänker, ja men det här tar lång tid att klara.
Ja.
Men sen är det ju så att jag spelar 5-6 spel samtidigt, så det är ju inte så jäkla blodigt. Men...
Nej.
Så nu ska jag sätta mig och klara de här långkörarna som jag påbörjat, som jag inte har klarat än. Till exempel Alundra som jag pratade om för några månader sedan. Och kanske något år sedan.
Ja, ja. Nej, men det kommer jag ihåg.
Och sen har jag några andra rollspel som jag påbörjat.
Mm.
Så nu kan jag passa på att ta dem i lugn och ro. För nu har jag ju nått mitt mål, så att säga.
Ja, exakt.
Och kommer att med råge överskrida det, tror jag.
Ja, det låter jättebra tycker jag.
Mm. Så vad vet jag, nästa år 110.
Mm. Ja, du får sätta upp ett högre mål helt enkelt.
Det kommer bli jobbigt om jag ska hålla på så varje år. För någonstans finns det ju ändå en gräns. Då måste jag ju försöka klara ett spel om dagen.
Ja.
Och visst, jag har tillräckligt med spel för att kunna klara
ett om dagen. Får du köra alla de här du har kört en gång till snart?
Ja, det har jag inga problem med.
Nej, jag vet. Det är det som jag är jävligt imponerad av.
Men som Super Mario 1, alltså det körde ju igenom på utan att varpa kanske 40 minuter.
Ja.
Nej, det kanske inte tar så kort tid. Vi säger en timme. Så
fastna på sista världen när jag körde igenom det i år.
Det finns ju vissa ställen alltså som jag aldrig riktigt...
Men det är väl, om jag inte minns fel, med en hel del sådana där hammarnissar på någon bana.
Mm.
Som jag blev galen på.
Ja, just
det. För att inte tala om när jag skulle spela den jävla Gameboy-versionen och inte insåg direkt att man inte skulle spela det som ett vanligt Super Mario.
Nej, man kan inte springa sig genom skiten som om det inte vore någonting.
Nej, exakt. Det var lite ovant faktiskt.
Mm, det får man ta det rätt piano. Sen har jag Sonic-spelen har jag inte kört igenom i år, vad jag minns. Det är för att jag är lite skraj för Sonic-spelen. De är jävligt roliga, men det är också det här att du klarar dem inte på riktigt, eller du får inte det bästa slutet om du inte fångar alla Chaos Emeralds.
Nej, exakt.
Och det är rätt svårt, för dels så måste du ta alla de här jävla Chaos Emeralds, men sista banan på Sonic 1 tycker jag är jävligt svår alltså.
Mm.
Och sådana här vattenlabyrintbanor som man drar sig lite för att köra det.
Mm.
Sonic 2 var jättelänge sedan jag klarade det. Jag tycker att det är pissjobbigt att ta alla Chaos Emeralds med de här 3D-banorna när man springer i någon jävla halfpipe och plockar ringar, och så har man en datastyrd karaktär med sig för att jag glömmer att köra solo, som hela tiden ska hoppa framför en, som man missar allting och tar ringar och springer in i bomber hela tiden, för det är så pissdålig AI på den karaktären.
Ja, underbart.
Så det vet jag.
Vad förbannad man skulle kunna bli.
Ja, för vi säger så här, ja, du ska ta 80 ringar på den här banan, okej? Okay? Och så tar man kanske 83 och så tänker man, ja, men nu är snart mål. Då springer du Tails som är datastyrd in i ett par bomber och förlorar 5-6 ringar.
Mm.
Ja, och så kommer man i mål, så får man inte.
Men det går att välja att köra solo, sa du?
Ja,
ja,
bara Sonic eller bara Tails.
Okej.
Okay. Sen kan ju player 2 styra Tails.
Mm.
Eller alltså en annan person.
Mm. Låt mig göra det nästa gång då, så kan vi gå på minusringar.
Ja, precis. Lite Mario Party-status där.
Ja, exakt.
Nej, jag har nog samtliga Resident Evil-spel egentligen kvar att köra igenom.
Mm.
Och det är ju inte jättesvårt heller, så det skulle jag kunna ta mig igenom och få.
Det får du köra i januari då, när 7:an kommer i slutet där.
Ja, det är nu i december, så jag kan lägga till dem på min lista.
Ja, det också.
Ja, jo, visst, jag kan köra många gånger med lite sån här specialgrej man får tag på. Så att så ligger det till, och det känns jävligt coolt att ha liksom bekräftat exakt så här många spel har klarat i år. Och jag har många kvar som jag säkert skulle kunna köra igenom.
Mm. Det låter bra. 110 blir nog inga problem, skulle jag tro.
Nej, så den jäveln så säger att nej, men jag jobbar så jag hinner inte spela. Har ju fel, uppenbarligen. Jag jobbar ju för fan som lärare.
Ja. Jo, det är klart. Så är det ju. Det är väl en fråga om motivation och val, helt enkelt.
Ja, precis. Så att jag har inga kompisar kvar. Min familj hatar mig. Och, nej.
Jag oj, ja.
Allt är bra.
Ja, vad skönt att höra.
Men du har kört Final Fantasy i alla fall.
Jag har kört Final Fantasy 15.
Och då kan jag ju säga så här att jag har inte kört igenom något Final Fantasy i år. Även om jag var lite småsugen på att köra igenom 8:an igen. Men jag blir ju så samlingsmanisk i det här jävla spelet. Så jag ska spela det här satans kortspelet.
Jag tänkte, det blir som att det slog mig bara nu. Det finns ju en del Final Fantasy, så att säga. Ska jag prata lite om 15 idag och ska vi prata om lite de tidigaste sen kanske?
Ja, men det gör vi.
För att dela upp det lite så får ni mer Final Fantasy kanske nästa gång också.
Ja, precis. Det kommer väl... Ja, precis. Det är så jävla 15 stycken.
Ja.
Det är nästan lika många sådana spel som finns som Mega Man.
Ja, exakt.
Och sen finns ju alla Final Fantasy spin-offs också som är roliga
Tactics
att prata om.
Tactics och alla de där.
Ja, precis.
Mm. Men i alla fall då, Final Fantasy 15.
Mm.
Utvecklingstid på 10 år typ.
Oh, jävlar.
Började väl som 14 men sen blev 14 online istället.
Ja, det låter varit som en nödlösning. Vi gör ett MMO, ja, RPG.
Väldigt röra. Och man får väl säga ganska länge att man kände väl så här att ska jag verkligen köpa det här fullpris? Det kanske inte är bra. Men sen så fick jag det i födelsedagspresent av Max Sasha och Släggen. Så
det är ju jättebra.
Det blir helt perfekt, för jag kände att jag var ändå lite sugen. Så det...
Jag är också lite sugen, så att jag får ju gå på din bedömning här nu om det är värt att köra det.
Ja, och ändå så hade man en sån här känsla att i och med att 13 kanske inte var så där jättebra. Nu har jag inte spelat 13-trilogin utan bara det första. Kände verkligen att det räckte där. Så var ju det betydligt mer linjärt.
Jävla en del delar har ju för fan fått egna uppföljare. Ja. Det är ju helt sanslöst.
Så var det ju väldigt linjärt tills du hade spelat typ 30 timmar, kändes det som. Då fick du tillgång till den här öppna världen Grand Pulse där du kunde springa runt och göra precis vad du ville och möta riktigt svåra fiender. Men när man hade klarat det, jag hade i alla fall inte orken att fortsätta. Utan jag känner, nu är jag klar. Jag vill aldrig spela det mer.
Och så sålde du det till mig.
Ja.
Jag har inte ens startat det.
Så kan jag definitivt, så kommer det inte att bli med Final Fantasy 15. Här har jag faktiskt väldigt roligt när jag spelar. Om vi börjar då med, så har det pratats ganska mycket om på olika sätt att det ska vara ganska grabbigt. Att det liksom ska vara ett gäng sköna polare som är ute på roadtrip typ. Och det stämmer ju. Det är 4 män som ger sig ut på sitt livs äventyr ungefär i en bil. Till tonerna av Florence and the Machines version av Stand By Me.
Det låter ju helt jävla vansinnigt att man har en sån låt till ett Final Fantasy istället för den där dramatiska...
Ja,
japanska musiken.
Och det är som sagt, det blir ju väldigt komiskt. För det är ju, de hör ju låten i spelet. Så den låten finns i den här världen också, helt enkelt. Så kan man så uppfattar jag det i alla fall.
Om det då utspelar sig på en annan planet eller någon dimension, tänk då vilket sammanträffande att någon har lyckats komponera exakt samma verk.
Det är häftigt. Men universum är ju så stort att den sannolikheten är ju ändå inte liten.
Nej, för sig.
Sägs det ju. Ja, ja, skitsamma. I alla fall. Grundstoryn är att man ska, för att rädda den här världen, så ska man gifta sig med prinsessan i ett annat kungarike. För det håller på att bli krig.
Okay.
Ungefär så. Och,
det är en sån lösning man gjorde förr, var det inte så?
Och det här, ja, precis. Det här är ingen spoiler, men ganska så tidigt här så blir det krig i alla fall. Och man befinner sig i en krigszon helt plötsligt.
Aj, aj, aj.
Ja, och så ska man då mot slutet ta sig fram till den här personen man ska gifta sig med. Det framgår tydligt att det är så ganska tidigt.
Ja.
det jag gillade är att man får börja väldigt tidigt i spelet tillgång till en ganska stor karta. Och du kan tidigt börja göra vad du vill på egen hand. Och det finns ju mängder med sidequest och du kan jaga monster. Du kan liksom gå in på restauranger och då behöver de väl kött till olika maträtter. Och då får du jaga olika varelser till exempel. Så ja. Det finns väldigt, väldigt mycket att göra.
Sådana där så kallade fetch quests.
Mm, det är väl i och för sig då ganska mycket. Döda den här eller hämta det här.
Nej, jag tror
det är mycket sådana sidequests.
När börjar man med sånt i Final Fantasy med sådana renodlade fetch quests? Jag tänker typ Final Fantasy 12 var en del sådana grejer också. Mm. När man ska jaga
ja.
Med sådana här hunting grejer.
Mm.
Oh, det skulle jag kunna fortsätta med.
Ja.
Eller början från början. Ja, skitsamma. Mm. Fortsätt.
Ja, och du börjar med att springa runt då, till olika platser och kan röra dig ganska mycket. Så där.
Mm.
Och under den här tiden så fort du springer så pratar de här karaktärerna konstant med varandra. Tyvärr har de inte spelat in så där jättemånga olika dialoger. Så jag har till exempel hört "It's hot. Then take your shirt off." Typ 100 gånger minst redan. Så det blir lite tjatigt.
Mm.
Men annars så tycker jag att det är ändå ganska härligt att se att de har valt lite olika karaktärer. Även om de är stereotypiska så finns ju den här lite mer emo-mobbade killen som aldrig har haft några vänner.
Mm.
Och där finns den lite mer så här, ordentliga lillgamla. Och där finns den här brötiga liksom, muskelsnubben. Och så är det den karaktären som man spelar då som har inte är rädd för att visa sina känslor om man säger så.
Oj, 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 vilka härliga sådana här sensmoralgrejer för att uppfostra japanska ungdomar.
Ja, så är det. Och det blir också väldigt så här att man ska lära sig att bli vuxen så att säga. Så man får skäll av olika karaktärer för att man är barnslig och man måste man up så att säga.
Ja, herregud.
Det är väl fint på sitt sätt att man kan säga att män får visa känslor i spel.
Mm. Det
kan man väl säga, men för mig blir det ju komedi. Jag gör precis så där när någonting allvarligt händer. Jag kan inte hålla mig.
Nej.
Jag flinar. För det blir så jävla dumt ibland.
Fan, då ska du titta på japanska anime. Det...
Ja, men det är väl så. Det kommer väl lite därifrån det här kanske.
Ja, ja, herregud.
Mm, för jag vet, du har pratat om det någon gång. Vad är det du kallar det? Det är med den här japanska att det är mycket familjen och bröder och systrar och hela det här. Har du inte pratat om det någon gång att det är väldigt man ser på det som något heligt det här med familjen i anime ofta. Eller
ja.
Jag är ute och cyklar lite nu. Jag har för mig att du har nämnt något sånt tidigare.
Det har jag säkert. Men det är ingenting jag funderar sådär jättemycket över nu. För det finns jävligt mycket incest in också.
Ja, incest finns det inte i det här. Vad jag har märkt än i alla
fall. Lilla systers komplex och såna här ja. Hemska grejer. Ja, ja.
Men här är det familjen framför allt. Får jag känslan av här. Liksom. Mm. Man ska hålla ihop med polar och vänner och familj och hela det där.
Mm.
Och som sagt, jag förstår att många kan tycka att det blir tramsigt och har svårt att ta sig igenom det här på grund av det, för det blir väldigt, väldigt mycket. Och det är cutscenes som jag bara tänker, nej men, nu får du ge dig.
Fan, det låter som jag nästan.
Nu vill jag spela, känner jag ibland. För det här tilltalar mig inte alls.
Nej.
Även om jag skrattar så blir det till slut för mycket. Nu typ 20 timmar in i det här spelet då, så har det liksom, nu känner jag, nu räcker det.
Ja.
Jag vet att jag ska växa upp nu, snälla.
Det är svårt att spela sådana här spel när man är 30.
Mm. Sen vet jag inte, du som har spelat fler Final Fantasy med, det här är ju väldigt, väldigt låst till de här fyra karaktärerna.
Mm.
Du ges inte möjlighet att bygga ditt eget party alls.
Nej.
Det kommer in lite gästkaraktärer ibland, men annars ja. är det de här fyra.
Okej. Okay.
Och det kan man ju tycka vad man vill om, även om jag minns från Final Fantasy 6 till exempel.
Ja.
När man får ta med sig olika ut, man ska levla alla.
Ja.
Det saknar jag nog lite ändå faktiskt.
Ja, men det är ju jävligt kul dynamik också i dels i karaktärsutveckling om de är bra karaktärer. Eller för att kunna balansera lite hur man vill slåss och sådär, förutsatt att de har olika förmågor och sådär.
Mm.
Och levlar olika stats, någon kanske levlar mer i magi, någon kanske mer fysisk styrka och så vidare. Mm. En sån balans vill man ju kunna ha och kanske när man är på olika ställen, olika dungeons eller olika bossar, att ja, men då tar jag med de här karaktärerna, ja, för de kommer passa bäst.
I det här så är det så att du själv kan ju ha 4 olika vapen equippade.
Mm.
Och då kan du välja precis hur du vill, vilken typ av vapen du vill använda.
Mm.
Och även lägga in magi här också då.
Mm.
Sen är karaktärerna du har med dig är ganska låsta till sitt huvudvapen.
Mm.
Det är liksom en som har greatsword, en som har mindre daggers ungefär, och en som har skjutvapen.
Mm.
Sen kan de ju ha ett sidearm, och där ges du mer möjlighet att välja lite olika.
Okay.
Men annars är det väldigt låst vad de ska använda.
Mm.
Ja, och det, så du ges inte möjlighet att experimentera med karaktären på det sättet heller.
Nej.
Sen kan alla använda alla magier direkt.
Okej.
Okay. För liksom, du blandar din magi själv. Du kan absorbera Blizzard, Fire och Thunder från olika stenar upp till 99. Sen är den liksom den här grundmagin klar. Och då får du eld liksom. Mm. Ger inte så där jättemycket skada. Men sen så kan du med olika ingredienser du antingen får i strider eller plockar upp i naturen eller olika items blanda en kraftigare magi.
Mm.
Och då går det att göra så kraftiga magier att du bara rensar hela fighten direkt.
Det låter nästan som alchemy-systemet i Secret of Evermore.
Mm, här heter blandat det, här heter det ju Elementsy, heter det här.
Okay.
Så liksom att Blissara tror jag är en sån, en av de kraftigare magierna heter.
Ja, just det.
Och den kunde jag ju blanda ganska tidigt, tycker jag. För att jag hade haft tur att hitta rätt ingrediens.
Det är ju som att säga Blizzard, Blizzara, Blizzaga.
Mm.
Fast i den amerikanska översättningen på de gamla 4 och 6 till exempel så heter de Fire 1, 2, 3 eller Ice 1, 2, 3.
Och sen heter det Bolt, va?
Ja, men det är ju Thunder, Thundara, Thundaga, fast det var roligare att ha 1, 2, 3.
Ja, men det känns ju igen här.
Mm.
Och de är coola faktiskt. Det blir en jäkla effekt.
Mm.
Sen har du lite andra saker du ska göra också, men det tycker jag att man kan få upptäcka själv hur det fungerar. Mm. Det blir roligare då.
Är det jätteinvecklat levelsystem och såna här grejer?
Du levlar aldrig automatiskt, utan du måste gå och lägga dig och sova eller kampa för att levla.
Ah, okej, okay. Som i Morrowind då?
Som i Morrowind.
Mm.
Så det är coolt, så du kan ju samla på dig riktigt mycket experience och sen gå och lägga dig och levla ganska mycket.
Mm.
I början i alla fall så kan du levla flera steg direkt.
Ja, precis.
Om du ser till att göra många sidequests och sen springer iväg och sover.
Mm.
Nu har jag kommit till det att det är så väldigt mycket experience på varje level, så liksom att det funkar inte så längre. Utan nu tar det ganska lång tid faktiskt.
Mm.
Och det har jag ingenting att säga till om. Jag tycker att det fungerar jättebra.
Mm.
Sen har varje karaktär också en specialegenskap. En kan ta kort, en kan laga mat. En är bra på exploration. Alltså ju högre level i exploration man har, desto bättre grejer plockar han upp efter en strid till exempel.
Mm.
Och karaktären du spelar har fiske som speciell så.
Det är sådana här bra grejer att ha i strid.
Ja, exakt.
Ställa sig och steka ägg när det kommer en stor drake och ska...
Nej, då fungerar det så här att om du kampar ute i naturen så lagar han mat.
Mm.
Och då kan du till exempel, om du vet att du har en svår strid framför dig, så kan du låta han laga en maträtt som boostar din attack.
Aha.
Så det finns, det är ganska coolt ändå, tycker jag.
Mm.
Så fungerar själva matlagningen.
Mm.
Och han lär sig olika maträtter efter allt eftersom man spelar. Okay. Det kan vara att han kommer över kött från någon inte dödar, eller att man plockar upp en ny rot eller blomma eller något sånt där.
Mm. Maskrosallad.
Ungefär så. Inte jättelångt därifrån. Så det enda jag känner att exploration, det förklarar att det levlar ju automatiskt naturligtvis.
Mm.
Matlagning, så fort man lagar mat så får man lite experience på det.
Mm.
Och han som tar kort hela tiden automatiskt. Och de får du också se när du har, när du kampar.
Ja.
Eller när du sover över på hotell.
Mm.
Så de går ju ganska snabbt. Däremot så har jag inte fiskat, så det är jättemycket. Så den halkar efter lite.
Det brukar inte vara jättekul att fiska i spel.
Nej, och det är väl den, om man är på jakt efter en sån där platinum, så är det väl den som kommer ta tid att fixa.
Ja.
det är nog några timmars fiske i alla fall.
Fisket i Zelda var ju rätt plågsamt, mm, tycker jag.
Här är det ju quick time event skulle man kunna säga.
Ja. Typ tryck på den knappen när flötet rycker lite eller...
Ja, du, ja, fiskarna kan hoppa upp och då ska man trycka åt rätt håll för att den liksom ska stanna kvar på kroken.
Ja.
Och sen när fisken är i vattnet så ska du med en knapp dra in med kastspöet. Och då, när det blir tension så ska du släppa efter åt ett håll.
Mm.
Och då visar den med en pil vilket håll du ska trycka åt så kan man dra.
Ah, klassiskt system. Det fick mig att tänka på Dark Cloud-spelen, Dark Cloud och Dark Chronicle.
Mm.
Där fiskar man också ganska mycket. Där tyckte jag var ganska avslappnande och kul faktiskt. Men ja, det är ju sådana spel man pillar som fan på.
Men det är väl just avslappnande, det är väl det fisket är.
Ja.
Plus att det det som det kan vara bra för då, det är ju för att laga ganska maträtter med hög level.
Mm.
Så att du kan få ut en bra boost.
Mm.
Och sen gillar jag också att ditt inventory kan aldrig bli fullt. Men så kanske det brukar vara i Final Fantasy. Du kan ha på det precis hur mycket som helst. Det gillar jag också.
Ja, i alla fall så har man en jävla massa utrymme för att få items. Men jag tror att det finns de spel där det kan bli fullt.
Ja, okej. Okay. Det har jag inte sett någon mätare eller något på att det skulle vara här i alla fall.
Nej, det är jävligt tråkigt när det blir så att man har fullt i sin inventory. Tänker jag återigen på Souls-spelen, på Demon's Souls till exempel. Att din gubbe blir för tung om du bär på för mycket grejer.
Ja, exakt.
Ja. Sjukt onödigt.
Mm, tycker jag också.
Och det retar mig som fan också i Fallout och i alla fall i Fallout 4 och i,
när man bara typ, kan Skyrim gå långsamt typ.
Ja. Det är så här, men tv-spels logik måste inte vara verklig alltid.
Nej, exakt. Vart var vi nu?
Fisket
ja, senast. Där slutar vi. Det jag skulle kunna prata en hel del om är väl egentligen stridssystemet då, som har fått både ris och ros.
Mm.
Jag tycker väl att det är en blandning av det.
Mm.
När du lär dig att få flyt och hur du ska använda olika abilities så kan det bli riktigt snygga strider. Liksom man kan nästan likna det vid schack, att det blir väldigt strategiskt att vilken fiende ska jag ta nu och hur tar jag mig dit så snabbt som möjligt. Och vilka kommandon ska jag ge ut till mina medhjälpare och när ska jag göra som bäst för att liksom kunna göra link strike och blindside och break och allt sånt där som finns.
Gillar du sådana grejer i stridssystemet?
Ja, det tycker jag är roligt faktiskt.
Mm.
Och det var så att det tog ett tag innan jag förstod vissa saker.
Mm.
Men det var faktiskt som jag tyckte intressant, att det var jag som fick lära mig. Jag tyckte inte att spelet talade om för mig, hör du, gör så här.
Nej.
Utan man får grunderna, men sen de mer avancerade får man liksom klura ut själv.
Mm.
Så det gillade jag. Och du har ju olika tekniker som du kan låsa upp då. Det finns någon som heter Dragon Hammer, liksom ett starkt slag av en person.
Ja.
Sen är det någon person som kan, om fienden är mycket utspridda så kan han dra ihop alla i en klump.
Mm.
Och det finns också någon attack där han markerar alla fiender och så flyger din gubbe runt automatiskt och slår några slag på allihop. Så det gäller ju att välja rätt vilken du ska använda.
Mm.
Det som är problemet i striderna är ju kameran. Ja. Tänk att miljöerna är ju väldigt stora. Liksom ibland kan du slåss mitt i en skog till exempel.
Mm.
Och när man nu har kommit till fiender som faktiskt är ganska hög level, att man kan dö ganska snabbt.
Mm.
Eller i alla fall bli så här, att man måste ta en potion för att kunna fortsätta.
Mm.
Då är det ju väldigt, väldigt frustrerande att kameran lägger sig bakom 2, 3, 4 träd eller ett stort stenblock.
Ja, klassiker med 3D-spel. Mm,
så att man inte ser någonting. Och då är det så att tvingas du då med den högra analoga smaken vrida runt kameran, så kan det vara för sent. För du kan missa en block.
Mm.
Och då kan det vara kört.
Det låter som att det är ett högt tempo.
Väldigt högt tempo.
Mm.
Särskilt nu det sista. Det är det som är problemet. Men jag tycker ändå att fördelarna väger upp. Så jag tycker att det är ett bra stridssystem ändå. Mm.
För den typen att kunna länka liksom attacker och förmågor med varandra, det är ju Shin Megami Tensei-spelen rätt känd för. Inte minst Persona som jag och Fredrik pratar om i somras.
Mm. Sen är det väl så också att det här det beror ju lite på vad man förväntar sig. Jag förstår till exempel om man, vi tar Dark Souls igen då. Mm. Eller Bloodborne för den delen. Där jag tycker att kontrollen är väldigt följsam.
Mm.
Och liksom känner av allting du gör.
Ja.
Är man van vid det och tycker väldigt mycket bra om det, så kan man säkert tycka att det här blir rörigt. Att man liksom saknar den kontrollen.
Mm.
Då får man försöka att tänka förbi det och sätta sig in i det här.
Mm.
Och det tror jag, har man spelat en del rollspel, så tror jag att man grejar det rätt snabbt.
Ja.
Det gjorde till och med jag som inte har spelat så det är jättemånga Final Fantasy.
Det låter ju som ett väldigt trevligt spel så sett.
Ja. Ett litet minus till då, det är väl att jag har hamnat i en del uppdrag som drar ner ganska ordentligt på ett ganska snabbt, annars snabbt tempo. Jag tänker att man kan bli tvingad att åka runt mellan olika punkter fram och tillbaka.
Mm.
Och helt plötsligt har det gått en halvtimme. Man känner att det här har inte gett någonting.
Nej.
Det är så här, det är den här dörren. Jaha, men jag behövde den här lampan där borta. Ja, och den lampan var inlåst. Då måste jag hämta nyckeln där borta.
Mm.
Och den låg ju precis vid den här dörren som jag var vid först.
Mm.
Och så tillbaka. Alltså det blir jobbigt. Och ibland också när man... av en anledning som ni kommer få se när ni spelar, tvingas att göra allting väldigt, väldigt långsamt.
Mm.
Och det var ett tillfälle så att jag snart lägga mig, ja men en halvtimme.
Mm.
Och så bara för att man spelet väljer, det blir lite linjärt där helt plötsligt.
Ja.
Att den styr dig mot en väldigt specifik ordning så här. Så det gick inte att sluta. Och det gick inte att spara. Trots att du kan spara när du vill, så blir det här att nej men här kan du inte spara.
Ja.
Så det, liksom, jag var tvungen att köra klart, så det blev över timmen istället. Och jag får väl skylla mig själv lite kanske. Men det har dragit ner betyget något kanske.
Mm. Ja, men sådana grejer är ju aldrig kul när saker tar tid. Gärna onödig tid ibland. Så att man inte kan sitta och spela, som du säger, en kort stund innan man ska gå och lägga sig eller vad det nu kan vara.
Mm. Exakt.
Så det är inte så att det blir någon form av... ett psykiskt beroende om en temporärt, som till exempel när man kollar på Watch Mojo på YouTube och inte kan ge sig.
Nej, exakt. Nej, men jag skulle säga att faktiskt ändå av det man, den känslan jag hade, så är jag positivt överraskad.
Mm.
Trots allt. Och jag tycker att en del har varit väl hårda med sina betyg och gett lite väl lågt. Lyssnade bara på Petris spel där verkligen ingen tyckte att det var särskilt roligt.
Nej.
Det tycker jag är konstigt, men det vet man ju. Smaken är ju som baken. Så är det ju. Men jag tycker ändå att det är kul.
Det kanske är så att marknaden för japanska rollspel går ganska svagt i väst kanske. Folk vill spela sina jävla League of Legends och WoW och Overwatch. Liksom.
Så kan det säkert vara.
Sån här högt tempo online, sitta och skrika på varann spel.
Ja, antagligen.
Jag får den känslan, och är det inte det, så känns det som att om det inte är en given klassiker, sen har man väl intresse för Final Fantasy svalnat, men dit kommer vi nog kanske nästa vecka, lite våra teorier i alla fall om varför det kanske blir så.
Det lär vi göra.
Men så att om man är då ett japanskt rollspelsfan och är ett fan av till exempel Larken Ciel eller han Gackt, sådana här japanska popstjärnor, då är alltså Final Fantasy 15 ett givet köp.
Det tycker jag definitivt. Och kan också passa på att om man är orolig att det på något sätt ska vara som del 13, så tycker jag ändå att du kan köpa det här utan problem, för det är inte alls som 13.
Nej.
Det är väl som någon säger, ett Final Fantasy för fans och beginners, för nybörjare. Jag tror att de flesta kan finna något bra i det här.
Mm. Cool, då har jag någonting mer på min inköpslista vad det gäller nya spel. Jag har ju köpstopp nu, så att jag kan ju inte köpa nya PS4-spel. Annars är jag ju jävligt sugen på The Last Guardian.
Ja, just det, det är ju också äntligen klart efter 9 år typ.
Ja, jag har ju väntat sen jag klarade Shadow of the Colossus första gången.
Ja, just det.
Vad kan det ha varit? Våren 2006. Men så är det. Men det är inte alls det vi ska prata om. Ska vi gå in typ på de här riktigt gamla, sura Final Fantasy-spelen?
Och nu blir det så här, nu har jag ju som tur är då pratat lite om 15. Mm. Så nu får jag lämna över bollen lite till dig på de här tidiga.
Ja, det är...
Typ del 1-5, Emil.
Ska vi... Ja, vi får se hur långt vi hinner då.
Ja.
Vad fan kan det ha varit? Jag köpte ju en Everdrive, vet jag. Och då la jag in översatta versioner av allra första.
Lite snabbt bara. En Everdrive, vad är det för någonting?
Det är en sån här flashkassett, kan man väl säga. Alltså det är den Nintendo 8-bit-kassett som du har i ditt NES, Nintendo 8-bit, Nintendot som man alltid sa. Som du kan lägga in ett sånt där minneskort till digital kamera, sån här SD eller SDHC kanske funkar också. Som du helt enkelt tankar med spel som du kanske hittar på nätet, eller om du är en duktig människa så kopierar du kassetten själv, gör en romdump så att säga.
Ja.
Så att du kan ha många spel liksom i en kassett.
Ja, okej. Okay.
Vilket är praktiskt om man spenderar en sommar i Åmål.
Ja.
För att jag vill ju inte ha med mig alla mina jävla kassetter i en väska. Då är det bra att samla på alla på ett ställe. Men då vet jag att jag skaffade 1-3 och la in där. Eftersom jag inte är så jätteduktig på att läsa de här... Vad fan blir det? 3 japanska alfabeterna med såna här hieroglyfer.
Nej, verkligen tecken helt enkelt då.
Mm. Kinesiska tecken, och sen så har vi låneordstecken, och sen japanska ordstecken.
Mm.
Sen har de ju det latinska alfabetet också.
På tal om det lite snabbt, du som har lite bättre koll på språk. Min psykologilärare på gymnasiet påstod att när vi då som har det här alfabetet som vi använder, när vi läser det, så använder vi en annan del av hjärnan än när japaner läser något av sina alfabet, eftersom deras alfabet räknas som bilder och det bearbetas av olika delar av hjärnan.
Ja, men så kan det mycket väl vara.
Mm.
Eftersom det är tecken som antingen så symboliserar det stavelser eller vokalljud.
Mm.
Det är ju det liksom. Sen är det ju vissa en del, vad ska vi, vet inte. Ja, en del morfem får vi börja med, alltså bokstäver, minsta betydande beståndsdel, tjossan, ni vet.
Ja.
Eller sök på Google. Det finns ju till exempel inte, ja, det gäller nog som fonem också, alltså ljud, munnen, samma sak. Som L och R finns ju inte. Det finns en hybrid.
Ja.
Och V finns ju inte, enkel V. W finns ju så sett. Men ett enkel V finns inte.
Nej.
Vad det har med saken att göra vet jag inte riktigt. Men det är sån här kul information som man kan säga. Så vissa låneord som till exempel video, då ser man video.
Mm.
För det är det närmsta som de har.
Ja.
Och det får man ju ha lite koll på om man ska läsa japanska tecken. Nu har jag så här lärt mig typ 2 stycken av cirka 1 miljard. Så därför valde jag att, ja, vad jag vill komma fram till, att det som jag tror då, att man läser väl på ett helt annat sätt. En del tecken kanske är att det ska se ut som det man säger. Alltså är det hus, ordet hus, så gör man tecken för ordet hus. Eller så får man titta på vilka stavelser som är.
Mm.
Så att bara rena konsonanter tror jag inte det finns så jättemånga. Utan det är stavelser.
Ja.
Det är därför alltid låter så roligt när man säger engelska ord som slutar på konsonant.
Mm. För att det måste lägga till ett vokalljud.
Ja, för det är stavelser allting bygger på.
Så om du tittar på podden nu, när du lyssnar på det här, vad den heter, så har vi ju försökt att illustrera detta.
Yes, Final Fantasy.
Ja, exakt.
Där har vi det. Eller som Godzilla, Gojira.
Ja.
Så jag vet inte. L och R, alltså ibland så blir det sådär. Vilket också kan toka till det med vissa översättningar när det är typ japaner själva som översätter spel till, som till Nintendo 8-bit. En del grammatiska rena felaktigheter som i Metal Gear, men också hur man stavar vissa namn på saker.
Mm.
Kul sån information. Vad det har att göra med vilken del av hjärnan man läser med vet jag inte. En politisk dribbling var det där. Nästan. Ja. Nej, men jag tror absolut att det är en annan del. Man tittar mer på mönster. Medan vi kanske försöker sätta ihop alla bokstäver till ett ord.
Mm.
På ett helt annat sätt.
Ja.
För att vi har ju alla fonem som separata tecken som heter morfem.
Ja. Du kan det där.
Ja.
Fortfarande.
Jag tycker sånt är kul. Ja. Det är ju det. Men så är det väl inte riktigt japanska. Det är bilder, som sagt.
Ja.
Så där, jävligt lång och invecklad förklaring. Jag hoppas att det är någon som begriper någonting. Annars ja. Så har ni väl spolat och kommit fram hit då.
Fyrkantiga ögon, nu också en språkpodd.
Ja, men vi är ju språklärare, så det är klart att man nördar sig lite på
visst är det så. Men jag tror att vi ska hoppa tillbaka. Du la in Final Fantasy 1-3 på din Everdrive till NES.
Ja, ettan släpptes ju i USA, inte här i väst. För man tänkte väl, det finns väl ingen marknad för det. Bergsala var väl också petiga, så att de tog inte ens alla spel som släpptes i Europa till Skandinavien. Så då får man ju importera det från USA om man ska ha första spelet. Sen finns tvåan en officiell översättning, fast bara som prototyp. Eftersom Super Nintendo kom strax efter.
Ja, just det.
Så att då får man då får man skaffa sig fan translations. Och är man dum i huvudet så köper man piratkopier som folk kallar för repros, med gratis översatta roms som folk vill tjäna pengar på, för att de har skrivit ut en snygg etikett på en skrivare. Och då, nu vet ni vad jag tycker om repros inom citationstecken, som är piratkopier. Så köp en Everdrive istället, och så köper man kanske ett japanskt original då, som man har, om man känner att man måste vara lojal mot,
ja, just det. Mot det.
Första spelet, alltså det är ju väldigt primitivt. Nu kommer jag till saken för övrigt.
Ja.
Om man då jämför med till exempel sexan, då man hade kommit ganska långt, för det är ju samma formula, alltså genom ända fram till sjuan skulle jag vilja säga. Eller kanske till och med till nian, med där åttan kanske har lite så här nya twists i hur man utrustar sig. Men ettan är väldigt basic. Alltså tänk dig, Dragon Quest är väl bland de allra första, de typiska japanska rollspelen. Man försöker göra någon simplifierad form av de här tärningsspelen och de här gamla PC-spelen som Ultima och de här som kom till, vad fan vet jag, Mac 2 eller vad det nu var för.
Ja, Apple 2.
Grön, svart bilddator som man spelade dem på. Sen gör Japan sin egen version av det här. Allting kretsar kring drakar och demoner. Det är där all inspiration kommer från.
Ja.
Men Square, som de hette då, innan de hette Squaresoft tror jag till och med, gör de var väldigt inspirerade, eller han, vad fan han heter, var väldigt inspirerad av Dragon Quest och tänkte, jag gör mitt eget sånt spel.
Mm.
Med Blackjack
och det skulle bli hans sista spel, va? Var det,
ja,
något
precis.
Sånt där ryktet säger
det i alla fall. Inte, det gick ju inte så jävla bra för det här lilla spelföretaget Square. De gjorde ju bland annat Rad Racer, det här racingspelet. De gjorde alla möjliga knasiga spel.
Mm.
Men det var väl inga så här dundersuccéer. Och så tänkte de, okej, vi gör ett sista dödsryck innan vi lägger ner.
Ja.
Våran Final Fantasy.
Mm.
Det är därför det heter så.
Ja.
Och resten är ju historia. Det blev ju en supersuccé. Det blev nog en succé i USA också. Även om det kanske inte är så superkul kanske, om man spelar det med dagens mått mätt, hur man ser japanska rollspel. Så är man sugen på att testa originalet till Nintendo 8-bit, var beredd på att det är inget episkt... ingen episk story eller sådär, inga plot twists överhuvudtaget, och det är en jävla massa grinding.
Mm. Har du, jag ser att det finns ju en version till iOS också.
Mm.
Har du testat den?
Det är väl typ samma remake som kom till typ PS1 där början på 2000-talet, som sen fick en ny release på vår PSP.
Mm. Det kan jag mycket väl tänka mig. Det är lite upphåttad grafik och sådär.
Och sen så kom det en version till Game Boy Advance, och ja, de har jag kört.
Mm.
Nästan allihop. Och ja, jag kan säga så här, vill man ta sig igenom Final Fantasy 1 så skulle jag definitivt rekommendera att man kör en remake i så fall.
Ja.
Om man är ett diehard fan av japanska rollspel och inte har några problem att spendera ett halvår med att grinda, så kör originalet till Nintendo 8-bit.
Ja, okej. Okay. Det låter bra det.
Vad säger man första? Alltså första är jättebasic. Du har en ganska stor värld ändå. Alltså Zelda kan man ju inte jämföra med detta.
Nej, okej.
Okay. Sen är väl grafiken lite som den är, just för att man ska få plats med så mycket spel som möjligt, så... musiken är sjukt bra för att vara 8-bit. Det är ju Nobuo Uematsu. Han är väl en legendar numera med sin spelmusik. Och man får en ganska bra sån här klassisk musikkänsla i 8-bit, om man tänker då de här, vad är det, 4 kanalerna som finns. Det har han fan disponerat bra med, hur man lägger upp fina stämmer och sådär för att få det. Ja, så att stämningsfullt är det på alla sätt och vis. Så sett, om man gillar 8-bit. Fight-systemet är ju också väldigt... Man märker att det är ganska tidigt. Nu går jag in på detaljer på första. Alltså, vi börjar där och sen behöver jag inte gå in så jätteingående på resten.
Mm.
Men det är att du väljer attack eller magi och sådär. Och vanligtvis i den här Final Fantasy-spel, att om alla karaktärer väljer att slå på en fiende, om den dör, så nästa karaktär slår på nästa i så fall. Som...
Mm.
Men så är det inte i det här. Väljer alla samma fiende och den dör när första slår ihjäl den, då kommer de tre andra slå på tom luft.
Ja, okej.
Okay. Vilket i och för sig gör fighterna ganska intressanta, för man måste veta hur mycket skada man gör med varje karaktär.
Ja.
Och hur du får magier och sånt, vanligtvis är det att man levlar eller någonting, men på det här så köper du dem i affärer. Så det finns städer, du har de här typ hotellen som man sover på för att kunna spara. Det är de enda ställen du kan spara på förutom världskartan. Det gör också spelet avsevärt svårare när du går in i grottor och hålor och sånt.
Ja.
Där kan man inte spara och där är alltid svåra fiender.
Mm.
Så det är tråkigt om man dör där.
Ja. Så är det ju på 15 också då. Fast de är ju ganska sparsamma med checkpoints. Jag har bara dött en gång i och för sig. Mm. Men då märkte jag det.
Så i städer så får man ju passa på då att köpa en vit magi, svart magi eller röd magi eller vad det nu kan vara. För man kan välja mellan olika klasser som är i drakar och demoner, vad det nu kan vara. Du kan vara fighter, du kan vara warrior, eller om du tar monk, alltså någon karategubbe. White mage, black mage, red mage, som är sån här kan slåss och lite magi, alltså halvdålig på allt så att säga. Vilket är ganska kul. Mitt tips är att man har 4 warriors.
Ja, okej. Okay, ja.
Faktiskt.
Mm. Hur är det... Ja, det sa du i för sig, men hur är det med själva storyn i det här?
Storyn är att prinsessan är kidnappad. Klassiker.
Ja.
Då är man 4 stycken, The Warriors of Light, som ska rädda henne. Och när man har räddat henne så säger hon att det är några kristaller ute i världen som håller på att gå åt helvete, eller vad fan det är. Och så är det en skurk som måste besegras.
Ja,
det är allt.
Ja.
Sen är det ingen mer story.
Nej.
Du träffar ju karaktärer som berättar saker, men det är mest ledtrådar eller vart man ska någonstans.
Mm.
Och det vet man fan aldrig, kan jag ju säga.
Okej.
Okay. Man får vara jävligt noga med att memorera det som viktiga karaktärer i spelet berättar för dig. Ja, men du ska dit. Det ligger åt det hållet. Det ser de bara en gång. Prata med karaktären igen, säger han. Lycka till.
Ja, okej. Okay. Ja.
Sen kan du få fram en karta som tar 5 minuter att ladda upp.
Okay.
Men där kan du se olika ställen och ta dig till.
Mm.
Det som är problem med de här gamla rollspelen är att de är ju inte linjära alls.
Nej.
Så sett att när du är mellan level 1 och 10, då är du i det här området på kartan. Sen går du in i en grotta, så leder det till nästa område, och då bör du vara på level 15 kanske.
Okay.
Här är det så att går du fel från början, så kanske du kommer till ett ställe där du ska vara level 80.
Ja, okej. Okay.
Och det är inte random encounters heller, utan det är att du möter en fiende efter ett visst antal steg.
Ja.
Vilket betyder att om man sparar då på ett svårt ställe och tänker att man kanske har tur och tar sig därifrån.
Mm.
Det går inte, för du kanske bara 2 steg kvar innan du möter en fiende.
Ja, okej.
Okay. Och det har gjort att jag har fått börja om från början många gånger.
Ja, det förstår jag.
För att veta vart man ska någonstans. Jag menar, bara en sån sak kan ju göra att man tappar sugen. Men ger man sig fan på det, så går det.
Ja, okej.
Men alltså, ha en strategy wiki eller någonting framme.
Ja.
Visst, det kanske är löjligt att ha en guide, men tro mig, det kommer ni vilja ha till det här spelet.
Mm. Det använde jag senast jag spelade igenom Final Fantasy 6, för att det, tänkte att nu vill jag så snabbt som möjligt ta mig igenom det här.
Ja, men man vill ju inte fastna på spel, och speciellt inte på den här typen av gamla rollspel där man egentligen inte fängslas alls så sett.
Nej, just det.
För det är ju ingen huvudkaraktär eller bikaraktär som man har i sitt party, utan de är ju mer eller mindre ditt verktyg för att slåss.
Ja.
Bara.
Mm.
De är helt färglösa. De pratar inte typ eller någonting.
Nej.
De har inte ens några namn, det får du ge dem själv.
Okej.
Okay. De refereras till endast som Warriors of Light typ.
Okej. Okay.
Så är det nog mer att säga så om ettan? Ja, det är... Jag kan säkert sitta och prata alldeles för länge om det, men som sagt, väldigt primitivt, jävligt svårt. Vill man ändå kunna säga att man har klarat Final Fantasy 1, kör en remake.
Ja.
För jag minns när jag gick på folkhögskola så köpte jag till Game Boy Advance, vad heter det? Dawn of Souls tror jag den samlingen heter, det ettan och tvåan.
Mm.
Och då fängslades jag av ettan, den remaken. För då har man ju gjort ändringar så att det inte är så pissig svårighetsgrad, och att man kan levla efter några fighter istället för att man spenderar, jag tror det tog mig ett halvår att ta mig igenom det.
Okej, okay. Ja, det är rätt länge faktiskt.
Mm. Medan jag körde på Game Boy Advance kanske tog en vecka.
Ja, du ser.
Det är väl en avvägning man får göra.
Mm.
Vill man ha det i sin samling så kör. Tvåan däremot släpptes ju aldrig liksom i väst förrän det kom en remake. Jag tror det var till PS1-an först.
Mm.
Där är det story. Det är väl det första Final Fantasy-spelet med liksom en riktig story och sånt. Och det var väl inte jättevanligt på den tiden. Metal Gear till exempel pratar vi om att det var lite unikt för att vara en sån story. Zelda har ju aldrig haft någon direkt story heller. Du är en person som ska rädda prinsessan. För att ta dig dit ska du hitta alla 8 delarna av någon jävla trekant.
Ja.
Och så räddar du prinsessan.
Mm.
Så där har vi väl likheter med Final Fantasy och Zelda. Men tvåan, där har du ju karaktärer med namn och med liksom karaktärsdrag. Liksom, så att det blir lite roligare, kanske. Där är det ju för sig ett annat levelsystem. Första spelet har ju det klassiska experience points. När du nått en viss mängd så går du upp i en nivå och så vidare. Men i tvåan så levlas allting egentligen separat. Din livmätare, din styrka, din magi. Sen är det klart vissa karaktärer får mer styrka än magi. Någon får mer magi än styrka och så vidare.
Ja.
Så att det finns olikheter mellan karaktärerna man får från början. Det som är intressant är ju då att du måste fightas mycket för att du kanske behöver mer HP, och då behöver du fightas och kanske levlar HP.
Mm.
Och den tror jag levlas utifrån hur mycket stryk du tar.
Ja, okej. Okay.
Så får du mycket stryk, ja då blir du tåligare, då får du mer HP.
Ja.
Använder du magi mycket, ja då utvecklar du din magi mer.
Mm.
Det är ju rätt schysst.
Ja, absolut.
Så det finns väl sådana här tricks att om du dödar dina egna karaktärer och återupplivar dem tillräckligt många gånger så levlar de sin hälsa rätt mycket.
Okej.
Detta har jag dock inte orkat sätta mig in i jättemycket till Nintendo 8-bit eller Famicom. Utan där har jag kört remaken nästan till slutet på Game Boy Advance. Det var ganska kul, men jag tyckte att det levelsystemet gjorde spelet ganska tradigt. Okej, nu ska jag levla den delen. Nu ska jag göra några fighter där. Nu ska vi använda magi mycket, alltså sådär.
Mm.
Och det kan bli lite långsamt.
Ja, jo, jag förstår.
Men storyn har faktiskt en plot twist.
Ja, en klassiker.
Yes, och det, så det börjar med Final Fantasy 2 faktiskt. Det säger vi inte så mycket mer om. Trean däremot fick en remake till Nintendo DS först, som skiljer sig en del faktiskt från originalet. Den finns ju också till både iOS och Android.
Mm.
Det är samma spel som till DS. Och DS-versionen är rätt charmig, men den har samma svårighetsgrad tycker jag som de gamla. Så det är sånt där grinding-spel. Okej, nu kommer jag till ett nytt ställe, nu måste jag grinda. Okej, nu kan jag gå in till nästa ställe. Det får man vara beredd på. Men i remaken så är ju karaktärerna är ju karaktärer som har sina specifika utseenden och är på vissa sätt. Och dialogen är ju ändrad och sådär. Så att de har en relation till varann.
Mm.
På originalet i Famicom så är de bara 4 stycken föräldralösa kids som är i en grotta typ. Det är där du börjar.
Mm.
Men det är väl också här då i trean som man börjar med det här klasssystemet att du kan byta när du vill. Att om din första karaktär är Warrior, den andra är White Mage, så kanske du levlar max till Warrior.
Ja.
Då byter du kanske så att du kan ha Berserker eller någonting.
Ja, just det.
Mm. Så det kom faktiskt i trean. Och trean tycker jag är nog mer likt ettan än vad tvåan är.
Okay.
Det har jag kommit en bit in på originalet och det tyckte jag faktiskt var riktigt skoj. Så att jag tycker att det är lite synd att de här tre aldrig fick en västlig release.
Mm. Ja,
förrän ganska långt senare. Speciellt trean då som inte fick en release förrän en bit in på 2000-talet till DS.
Ja. Nej, det är klart, det är kanske lite märkligt kan man tycka.
Mm.
Att det inte kom på PlayStation till exempel.
Nej, precis. För att de gjorde det remakes på första och på andra. Fyran kom ju också i en samling med Chrono Trigger också.
Ja.
Till PlayStation 1.
Okay. Mm.
Femman fick en västlig release till slut. Det kom ju inte alls till Super Nintendo här i väst eller i USA ens. Fast det är bra. Så det kom ju till PS1. De gjorde en remake typ på sexan också. För det var det du körde igenom senast.
Ja, just det.
Och sen så kom ju då sjuan och åttan.
Eller fan, om det bara sjuan jag spelade senast. Jag kommer fan inte ihåg.
Var det Max kanske som körde igenom sexan?
Nej, men jag gjorde ju sexan och sjuan i ganska samma veva där någon gång.
Mm.
Men minns inte...
Ja, det är ju skitsamma. Så därför var det ju märkligt att trean egentligen aldrig fick sin plats där.
Ja, det är verkligen.
För det, ja, det skulle jag kunna rekommendera. Det är ganska kul det här med just klasssystemet. För det blev ju en ganska central del tycker jag i senare spel också. Speciellt i femman, det är ganska likt trean.
Ja.
Och vad säger man där? Och nu får jag väl också säga det centrala i story-grejen egentligen... Alla Final Fantasy-spel fram till, fan vet jag, sexan eller sjuan. Att grejen är att det är typ sex stycken kristaller som har antingen blivit stulna någonstans och är på villovägar. Och som vaktas av något monster, så kan man hitta alla dem innan man går till en slutboss. Det var ju grejen som Triforce, så hade man kristallerna i Final Fantasy. Det är ju i samtliga de tre första.
Ja, okej.
Okay. Så det är ju... Det är en ganska central del. Grejen är i trean då, som blir en speciell grej. Att när du kommer till en sån kristall så går den sönder, tror jag.
Mm-hmm.
Och av de här fragmenten, nu kanske jag blandar ihop det med femman, men det är skitsamma.
Ja, det är skitsamma i så fall.
Eller i alla fall, när man hittar en kristall, oavsett vad som händer med den, så låser den upp nya klasser du kan använda.
Ja, okej. Okay. Är det här som kallas jobb ibland?
Mm. Exakt.
Ja.
Bra. Så det introduceras i trean.
Mm.
Så många av de här Final Fantasy-grejerna man känner till och tycker om med vissa spel introduceras egentligen i de allra första.
Mm. Just det.
Så långt kan vi väl säga på de tre första. Det är inte så mycket egentligen att säga om dem. Jag tror inte folk bryr sig asmycket om dem heller, om jag ska vara helt ärlig.
Nej.
Men, och det är dessutom snart dags att knyta ihop säcken, så det blev en ganska snabb och kanske lite rörig genomgång av dem.
Men som sagt var, att de knappt finns.
Ja.
Några av dem gör väl det att vi får väl hoppa förbi de här lite snabbare då.
Mm.
Och nu i 4, 5, 6 kanske då ge mer fokus på dem helt enkelt.
Dels för att det är de vi har spelat mest och för att de är ju mycket bättre faktiskt.
Ja.
Final Fantasy är en sån spelserie där många uppföljarna blir bättre än original.
Mm.
Någonting man typ aldrig ser i filmvärlden.
Nej, exakt.
Så är du ett Die Hard-fan av gamla japanska rollspel och har spelat mycket till exempel på kanske PlayStation 1 eller på Super Nintendo, för all del, ge dem här en chans. Men min rekommendation skulle vara att du kör kanske ettan och tvåan på PS1. Ja. Eller iOS eller Android.
Ja, det låter mycket
trots
bra
det. Trots att de är svindyra.
Ja, det är de ju.
För att vara appar till en touchskärm. Roligare att spela på PS1 tycker jag.
Ja, det låter väl rimligt. Vet inte hur det är på Android med möjligheter till kontroll och liknande. Eller på iOS heller för den delen. Det skulle väl vara en fördel, känner jag. Ja,
och har du ingen PS1 så kan du ju ladda hem dem på PlayStation Network till PS Vitan eller PS3.
Ja, exakt.
Jag tror ettan och tvåan finns där som någon jubileumsutgåva. Så det är så här, Final Fantasy 20 år.
Ja.
Snart 30 år.
Mm, du ser.
Så pass på och testa dem. Ja, Jag gillar dem faktiskt, trots att det var mest besvärligt att ta sig igenom första. Mm. Men det är då till Nintendo 8-bit. Det är väl ett stycke historia man kanske vill ta del av om man anser sig vara ett Final Fantasy-fan.
Exakt.
Bra, Joel. Ja. Då knyter vi ihop säcken.
Det gör
vi.
Och
så säger vi väl så här att nästa vecka så försöker vi väl ta oss så långt vi kan i Final Fantasy-serien.
Mm, det gör vi.
Och då kommer vi alltså inleda med det fjärde spelet.
Ja.
Tills dess så får ni hemskt gärna följa oss på Facebook, Fyrkantiga ögon.
På Instagram, Fyrkantiga nollgon.
Och Joel Thor 100.
Ja, så kan vi väl säga också. Väl säga.
Eftersom våran Instagram har blivit mer den som jag använder. Eftersom jag har två grejer jag pysslar med. Det är en podcast och mitt band. Och eftersom det var fans som ville ha min Instagram så tänkte jag då får jag väl göra den till en blandning istället för att ha en jävla massa Instagram-konton att hålla reda på.
Ja, exakt. Det håller jag med att det var en smart lösning.
Mm. Men det är typ samma innehåll och lite annat. Till exempel nu har Evelina klär julgranen som jag tycker är en väldigt fin.
Och nu har det blivit lite filmrecensioner det sista också.
Ja, precis.
Lite julfilmer nu och Star Wars idag bland annat. Så det kan du gå in och läsa om ni vill ha en mindre rörig recension av Star Wars.
Ja, det blir sådana här ad hoc-samtal. Då blir det som det blir lite grann. Ja. Men textversionerna är väldigt strukturerade.
Visst är de.
Och det är väl på jämna datum som de släpps.
Ja, förutom vid ett tillfälle då jag missade en helg. Så det kom två på en dag. Nej, så jag tror att jag ligger rätt nu. Annars så uteblir väl en av dem då, helt enkelt.
Ja. Så om du lyssnar på det här på en fredag, vilket är tanken att det här ska släppas, då betyder det alltså att det finns en ny recension ute.
Ja.
På Facebook.
Kom en igår då?
Ja.
Och, ja, om du lyssnar på en fredag, ja just det. Imorgon, den 16, får ni en liten recension av filmen Gremlins.
Oh, det är en bra film.
Det är den.
Jag ser fram emot att läsa. Jag gillar att läsa dina recensioner, jag tycker ja, de är bra.
Tack så mycket.
Lättsamt och härligt språk.
Ja, visst är det.
Så läs dem. I mellandagarna så kommer jag att släppa lite spelrecensioner istället.
Mm.
Tanken var att vi skulle göra det lite varannan, men det blir jävligt mycket.
Det blir ju det.
Så därför kommer jag att släppa lite spelrecensioner under mellandagarna, så det får ni också se fram emot. Och detta blir på Facebook.
Perfekt. Men då gör vi så att vi tackar så mycket för att ni har lyssnat.
Mm.
Och på återhörande.
Ja, nästa vecka.
Ha det fint.
Ha det gott.